Det här är en podd från Svenska Yle.
Måste man hänga på Twitter för att hänga med? Det här har jag börjat fundera allt mer på, och också på det här att vem är Twitter egentligen till för? Jag menar, vem orkar på riktigt längre hänga där bland provokativa debattörer, självutnämnda experter, sluga spindoktorer, också en hel del självcentrerade influencers. Folk som försöker plocka snabba billiga poäng och bli virala. För att inte tala om verkligen sådana internettroll som sen sprider lögner. Hur är det med dig, Patrik Gaja? Vad tänker du om Twitter idag?
No, alltså, jag håller nog väldigt mycket med din beskrivning. Alltså, jag tycker att Twitter har gått från att vara ett liksom jättepraktiskt flöde och jättebra som en källa för, ja, för den liksom senaste nya nyheterna, till att bli en, liksom, ett forum som mest liksom orsakar ångest och liksom med konfliktfyllt. Det känns jätteytligt, och liksom den politiska diskussionen känns mer att den handlar om liksom den politiska teatern snarare än liksom någon form av innehåll eller ens en ideologisk diskussion. Kvaliteten, i alla fall av mitt egna Twitter-användande, så har liksom gått från att vara en väldigt positiv grej till någonting som jag nog mycket funderar på, varför jag sätter så mycket tid på det som jag gör.
Mm. Du lyssnar alltså på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman, och med mig har jag Patrik Gajer, kommunikationsexpert vid konsultbyrån Milton. Och vi ska just fokusera just på Twitter här i podden idag. Och senast du var med här i Nyhetspodden för inte så länge sedan, då talade vi om Instagram och om hur politiken flyttar ut allt mer på våra instaflöden och hur gränsen mellan politiker och influencers samtidigt blir allt suddigare. Och då nämnde du faktiskt i förbifarten att det första du ungefär gör när du vaknar på morgonen är att gå in på Twitter. Men samtidigt så talar du om att Twitter har blivit allt mer liksom på något sätt ångestfyllt. Så jag menar, skulle du kalla dig för någon sån här Twitter-junkie, eller hur skulle du beskriva dig som Twitter-användare?
Det här är ju en sån här skrämmande liksom självrannsakan som man gör samtidigt när man talar på Nyhetspodden. Men ja, alltså nu är jag säkert någon form av Twitter-junkie. Alltså jag har nog medvetet försökt faktiskt liksom minska mitt användande. För jag insåg att det lätt kunde hända så att jag en kväll liksom öppnade Twitter på min telefon och mitt i allt hade det gått en timme. Så jag har försökt kurera lite liksom vem jag följer på Twitter, och sen har jag till exempel tematiska listor att jag följer med. Till exempel gällande amerikanska presidentvalet så har jag liksom respekterade journalister från typ New York Times och Washington Post och andra som jag har i ett flöde, och då vet jag att det är liksom som ett nyhetsflöde om presidentvalet. Det kräver lite mer jobb i dagens läge för att få det som ett, så att säga, ett bra forum som inte skapar ångest. Men ja, nu måste jag väl erkänna att jag är väl någon form av Twitter-junkie nog.
Ja, alltså det har jag noterat, att du är aktiv där, du tweetar själv, retweetar, följer många följer det. Jag menar, men vi talar om den här liksom hur konfrontativ Twitter är. Jag menar, när har du själv senast varit indraget i någon form av Twitter-gräl?
Ja, man måste vara ärlig och säga att det är nog inte var hemskt länge sedan, att månde dejt är ungefär en vecka sedan eller något sånt. Att, jag menar, jag har varit med på Twitter i snart 10 år, och då i början så var det ju liksom, jag menar, då fanns det bara mängden människor var så mycket mindre liksom som var på Twitter, så då var ju liksom diskussionen på ett sätt liksom mycket mer de facto elitistisk, för att de första, särskilt i Finland, som kom till Twitter var ju politiker, journalister. Så när man förde liksom en samhällelig diskussion så jorden kunde vara elitistisk, men samtidigt så där fanns många människor som kunde saker om ämnet som diskuterades. Så man liksom, man kunde inte get away with liksom allt för mycket populistiskt poängplockande. För någon kom direkt och sa att hej, hörde du det där liksom skitsnack. Medan i dagens läge så är liksom 95% av användarna på Twitter liksom representerar kanske inte den gruppen, utan där finns, förutom att det i dagens läge finns en hel massa bottar och andra liksom troll som helt klart bara finns där för att liksom förstöra diskussionen. Så det har blivit ett lite som liksom ett öppet Facebook, att det har blivit en sån här liksom torg var alla står och skriker högst. Och det känns som att man liksom, det blir inte ens någon ordentlig diskussion, utan det är bara alla människor som skriker högst om sina egna åsikter, om sina egna hjärtefrågor.
Jag märker alltså med mig själv att jag blivit jättetrött på Twitter, och jag använder det nu för tiden främst bara liksom på jobbet som ett direkt journalistiskt verktyg just nu. Du var inne på det här att man kan följa med liksom nyhetshändelser nästan i realtid och få sina gräsrots liksom uppgifter från något sådant konfliktområden och så här. Och där har det ju liksom en funktion och förstås också att följa med politisk debatt. Och jag menar, ofta märker jag ju till exempel tydligt när Trump har vaknat i USA, för han spottar ur sig genast tweets, och det här påverkar ju också mitt jobb. Så liksom Trumps Twitter-rutiner påverkar ju också mig så här. Jag menar, hur mycket domineras ditt Twitter-flöde just av Trump? Jag menar, nu har vi just haft en debatt i USA mellan Trump och Biden, och jag menar, Trump har genast varit där ute och tweetat igen.
Nu är det ju hemskt mycket Trump, och jag menar, liksom det är svårt att säga att vad är hönan och vad är ägget, att liksom förstörde Donald Trump Twitter, eller var det Twitter som gav möjligheten för Donald Trump att bli det fenomenet och till slut presidenten han blev. Men jag skulle kanske ändå säga liksom Donald Trump som en del mer av ett fenomen, och fenomen är liksom på något vis den allmänna liksom polariseringen av samhällsdiskussionen, där Twitter är liksom ett perfekt forum för den allmänt polariserade samhällsklimatet. För att du kan bygga en bubbla av personer som retweetar dig och gillar dina tweets och liksom ger dig en känsla av att herregud, vad jag sa var ju säkert smart, fast det vad du sa kanske inte nödvändigtvis allt var så smart. Och så blir man den här, liksom, den här bubblifieringen som det nu talas så mycket om i samband med sociala medier, så sker ju absolut på Twitter. Att jag menar, tänk en person som Donald Trump liksom, och de galenskaperna som han tweetade ut före han blev president. Så jag menar, nu kan man ju bra säga att en person som nu klart lider av någon form av liksom narcissistisk problem. Så det att han liksom kunde tweeta ut sina galenskaper och direkt få liksom 10 eller 100 000 retweets har ju säkert förstärkt hans vilja att hej, men herregud, folk tycks ju gilla det här vad jag säger.
Precis. Alltså, idag är Twitter en global jätte med ungefär 1,5 miljarder registrerade användare, varav omkring då 400 miljoner aktiva användare, alltså globalt. I Finland talar vi om 600 000 registrerade, men bara 50 000 som är sådär riktigt dagligen aktiva. Och jag tänker här liksom på Twitter. När det grundades för 14 år sedan så fanns det ju på något sätt en sån här stark tro på att Twitter kan bli en sån här ett demokratiskt diskussionsforum. Jag menar, det här var då ännu när allt det här med sociala medier var i startgroparna. Man hade kanske en liten sån naiv tilltro till vad det kunde åstadkomma. Men jag tänker på Twitter idag, så känns det ju som att Twitters kvittrande blåa fågel har liksom blivit mer av ett monster som just spottar ut sig hatprat, falska nyheter, konspirationer, propaganda. Jag menar, håller du med eller är det här en orättvis beskrivning?
Nu är det ju det vad det har blivit. Sen är det ju, tycker jag, en intressant liksom fråga att vad är så att säga plattformens ansvar och vad är användarnas ansvar? Att om man liksom lite läkar så att säga djävulens advokat, så det var Facebook och Twitter och de andra liksom jättarna säger ju det att de ger bara en plattform. Och liksom att det var så att säga människor använder den är utom deras kontroll. No, personligen tycker jag att det kanske är också lite liksom att rymma sitt ansvar, för att det är klart att både Twitter och Facebook gör jättemycket pengar på det att diskussionen är polariserande, för deras algoritmer har för länge sedan insett att ju mera känslor liksom saker väcker, så desto mer engagerar de användare, desto mer reklamer kan de sätta framför användarnas ögon och således göra mera pengar. Men det är liksom svårt att bara skylla på ett verktyg eller en plattform och säga att den har liksom orsakat det, men jag menar, utan Twitter så tror jag faktiskt inte att vi skulle vara i en så polariserad politisk diskussion som vi är i många västländer, i många liksom öppna demokratier. Jag måste säga att i dagens läge börjar nog min känsla vara att de här plattformarna bör liksom ta ett större ansvar, inte bara för saker som liksom rent med falska nyheter eller falska konton, men också för liksom själva innehållet på deras plattformar.
Twitter har ju försökt putsa upp sitt dåliga rykte just genom att liksom reagera på så här direkt falska nyheter, bland annat sånt som Trump har tweetat och så här. Men jag tänker, var det nu inte lite för sent? Jag menar, har man inte rent skrämt bort allt vanligt folk där? Och så att säga förstår absolut Det här demokratidelen av idén.
Jag tycker absolut att man har gjort det för sent, och cynikern i mig säger att det har nog absolut ingenting att göra med deras genuina vilja att så att säga städa upp plattformarna, utan det har att göra med det att långsiktigt, så för att de ska kunna göra pengar med den nuvarande businessmodellen, så att säga ser de det nödvändigt att lite städa upp sitt rykte
Nu om vi tänker på Finland, Twitter här i Finland, jag menar också här så har Twitter blivit liksom som en sån här virtuellt slagfält för just debattörer och provokatörer, beslutsfattare, journalister, experter, en form av elit och opinionsbildare och jag menar, det var inte alls länge sedan som igen det uppstod ett sånt här uppmärksammat Twitter-gräl som till och med togs upp av kvällstidningar och så här så att säga fick uppmärksamhet utanför Twitter-bubblan. Det var ett gräl mellan Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho och Svenska Folkpartiets riksdagsledamot Anders Adler-Kröitz och för alla som nu inte häckar på Twitter och har full koll på det här så i all sin korthet så handlade det om att Halla-aho på ett osmakligt sätt skämta om en fiktiv invandrare vid namn Ahmed som får stanna i Finland fast han har fått avslag på sin asylansökan och Halla-aho försökte göra sig lustig och kritisera Finlands enligt honom usla asylsystem. SFPs då Adlercreutz reagerade kraftigt och skrev att han inte kan tolerera att en politiker sprider så här rasistiska osakligheter varpå Halla-aho kontra med att Adlercreutz inte förstår hans humor eftersom hans modersmål inte är finska. Och så fortsatte det och voilà, där har du ingredienserna för en verklig Twitter-fight. Jag menar, vad berättar det här tycker du?
Ja, alltså jag tycker att vad du beskriver är ju egentligen det klassiska manuskriptet för vad som händer på Twitter. Jag vet inte om jag under de 10 åren jag själv har varit på Twitter och såklart mellanåt mindre aktiv och mellanåt mer aktiv, men jag undrar hur många diskussioner jag har sett på Twitter var någon verkligen skulle ha ändrat sin åsikt. Var den ena vet du, A eller B skulle svara till A eller B och säga att jag hörde, vänta nu, då hade man faktiskt en bra poäng. Att liksom tyvärr så är det där ju så som det ser ut. Och jag menar, om man är cynisk igen, så jag menar Halla-aho och Adlercreutz tjänar säkert båda på sitt sätt på den här diskussionen om man vill tänka det liksom purt ur så att säga politisk vinningssynvinkel. Liksom Halla-aho signalerar rätt saker åt sina egna väljare och anhängare och samma för Adlercreutz. Och för att liksom återgå till det vad du sa i början av din fråga, så det här med liksom att det är liksom elitens diskussionsforum, så det är sant, men samtidigt skulle jag nog vilja påpeka att liksom den styrkan som ju nog Twitter har är ju det att eliten har alltid haft sina diskussionsforum, men tidigare var elitens diskussionsforum, det var en mindre elit och den var helt bakom lyckta och stängda dörrar.
Tänker du på några sådana bastuklubbar då, att Twitter är bara dagens bastuklubb?
No, men precis, Twitter är liksom dagens börsklubb eller bastuklubb i en liksom lite större utsträckning. På ett sätt, absolut. Att nu har du också haft liksom en demokratiserande eller en i alla fall liksom ökad transparenseffekt på något vis. Att jag menar, inte ska man heller överdriva det tillfälle i historien vi själv lever i. Det är alltid lätt att säga att vi lever i så otroligt polariserande tider. No, om man nu lite läser finsk politisk historia så nu har vi haft ganska polariserande tider för till exempel 100 år sedan när vi hade ett inbördeskrig. Att liksom, lite som när vi diskuterade om Instagram förra veckan så liksom på samma sätt skulle jag säga att nu är det liksom fenomen som finns i samhället som bara tar sitt uttryck i liksom nya kanaler och sen kan de här kanalerna på ett sätt liksom förstärka kanske fenomenet och bredda ut det. Men i sig så är det fråga om liksom i grund och botten mänskliga fenomen.
Jag tänkte här på att det skulle vara ganska intressant att på något sätt i efterhand rekonstruera liksom ett Twitterflöde från inbördeskrig. Hur skulle det riktigt se ut? Det skulle ju inte vara någon trevlig läsning precis. Men jag tänkte just liksom att när vi nu ändå ser de här Twitter-fejderna som ju ofta ändå bara liksom blir en sån storm i ett someglas, någonting som sker där i den här Twitter-bubblan och så ser man då den här eliten som leker runt i sin egen sandlåda och kastar sand på varandra, medan på något sätt resten av folket står bredvid och tittar på eller tittar bort, så uppstår inte här ett liksom sån här demokratiproblem när liksom eliten, beslutsfattare samlas på en plattform medan folk då håller sig borta därifrån och möts någon helt annanstans. Jag tänker på hela liksom samhällsdiskussionen, den demokratiska samhällsdiskussionen. Lider den inte av det här?
Alltså säkert delvis. Men om man tänker det liksom ur politikernas perspektiv så är ju liksom Twitter på det viset en jätteattraktiv kanal. I och med att så gott som varenda en politisk journalist i det här landet befinner sig på Twitter så är du liksom en politiker som är bra på att skriva liksom snappy, vet du, korta tweets som liksom väcker uppmärksamhet, så är det ett väldigt enkelt sätt att också få uppmärksamhet bland med liksom de så att säga, traditionella portvaktarna, alltså journalisterna. Mm. Och att på det viset komma in i den liksom, då kanske mer traditionella samhällsdiskussionen som förs via, liksom, via traditionella medier. Och där handlar det nog väldigt mycket inte om det att, att folk så att säga rakt på Twitter läser vad, vad Jussi Halla-aho eller Anders Adlercreutz tycker, utan det är kanske mer fråga om vad Johannes Stabermann eller hans kollegor ser och väljer att göra en juttu om eller väljer att, att göra ett program om eller något annat. Då liksom via det kommer man sen kanske då till A-studio eller till, till, till Slag efter 12 eller till något annat och deltar i diskussionen där och får uppmärksamhet och liksom via det får, får politiskt understöd. Sen är jag inte helt övertygad om att Twitter fungerar som något demokratiserande forum just för att det är så förgiftat av en massa troll, men i alla fall så via att vara en liksom bra debattör på Twitter så kan du i dagens läge stiga upp till att bli en väldigt populär politiker.
Mm. Men det, det börjar ju låta på något sätt som att Twitter egentligen mera till för politikerna än för folket. Så här. Men sen ska vi förstås också komma ihåg att, att politiker också finns ju på Facebook och Instagram och kanske just Instagram här kan fungera som en motvikt. För där så att säga finns ju betydligt mer vanligt folk och där är ju den här kommunikationen en annan. Och så tycker jag att följande steg är ju sen TikTok. Jag menar, är våra politiker på TikTok? Borde de vara det?
Alltså jag måste faktiskt säga att jag har laddat ner TikTok för typ ett och ett halvt år sedan och så använde jag det typ en gång och det var liksom det. Så jag har inte hemskt mycket koll heller. Men alltså säkert borde de, alltså för att svara på din fråga. Att absolut, att jag menar jag har på något vis i mitt huvud tänkt på de här olika liksom somekanalerna på det viset. Att Facebook är lite liksom kvällstidningen, där är lite alla, det är liksom hela breda folket. Sen har du liksom Twitter som någon form av sån här facktidningar eller fackmedia, var liksom du har lite mera specialister och experter. Och sen är liksom Instagram lite så att säga lifestyle-media. Det är lite damtidningar eller någonting annat. Och kanske TikTok är på något vis liksom ungdomsmediet i dagens läge. För att det har ju blivit en liksom jättestor styrka, till exempel i den amerikanska liksom politiska diskussionen. Liksom styrkan bakom de här medierna är ju helt, helt gigantisk. Oberoende om man tänker det bara som en så att säga underhållningsgrej eller som en viktig sak ur liksom samhällsdiskussionen och politiska beslutsfattningens synvinkel.
Mm. Vi får se om TikTok går Twitters öde till mötes här i framtiden. Återstår att se. Patrik Gaja, tack för att du var med här i Nyhetspodden igen.
Tack så mycket, Johannes.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.